There was once a town in the heart of America where all life seemed to live in harmony with its surroundings. The town lay in the midst of a checkerboard of prosperous farms, with fields of grain and hillsides of orchards where, in spring, white clouds of bloom drifted above the green fields. In autumn, oak and maple and birch set up a blaze of color that flamed and flickered across a backdrop of pines. Then foxes barked in the hills and deer silently crossed the fields, half hidden in the mists of the fall mornings. Along the roads, laurel, viburnum, and alder, great ferns, and wildflowers delighted the traveler's eye through much of the year. Even in winter, the roadsides were places of beauty, where countless birds came to feed on the berries and on the seed heads of the dried weeds rising above the snow. So it had been from the days many years ago when the first settlers raised their houses, sank their wells, and built their barns. Then a strange blight crept over the area and everything began to change. Some evil spell had settled on the community. Mysterious maladies swept the flocks of chickens. The cattle and sheep sickened and died. Everywhere was a shadow of death. The farmers spoke of much illness among their families. In the town, the doctors had become more and more puzzled by new kinds of sickness appearing among their patients. There had been several sudden and unexplained deaths, not only among adults, but even among children, who would be stricken suddenly while at play and die within a few hours. There was a strange illness. The birds, for example, where had they gone? Many people spoke of them, puzzled and disturbed. The feeding stations in the backyards were deserted. The few birds seen anywhere were moribund. They trembled violently and could not fly. It was a spring without voices. On the mornings that had once throbbed with the dawn chorus of robins, catbirds, doves, jays, wrens, and scores of other bird voices, there was now no sound. Only silence lay over the fields and woods and marsh. No witchcraft, no enemy action had silenced the rebirth of new life in this stricken world. The people had done it themselves.
Välkomna ska ni vara till Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Vad var det vi hörde här i början?
Det var ett utdrag ur det första kapitlet i Rachel Carsons bok Silent Spring. Eller Tyst vår som den är översatt till på svenska. En miljöklassiker.
Ja, den handlar ju om användandet av kemiska bekämpningsmedel och framförallt DDT på 50-60-talen och miljöpåverkan från det.
Mm. Och den i det här stycket så beskrivs ju då en icke-existerande amerikansk stad, by, som enligt Carson då har väldigt många riktiga motsvarigheter över hela USA. Så det beskriver ju liksom någonting i USA som då är ett av länderna i den region som vi ska prata om idag.
Det ska vi göra. Men först så har vi ju ett nytt inslag från sen förra gången.
Mm.
Nyhets uppläsning.
Mm, de geografiska nyheterna.
Mm, ja, nytt för den här gången är ju också att du har blivit geografiskt nyhetsankare.
På Twitter. Ja. Ja, jag startade en Twitter som heter Geografipoddens geografiska nyheter. Så om ni vill ta del av geografiska nyheter även mellan avsnitt, eller om ni bara vill läsa lite mer, så kan ni kolla in där. Jag lägger upp artiklar som jag tycker är geografiska med hashtaggen geografiska nyheter.
Mm. Och det blir lite mer i realtid också, eftersom allt vi spelar in här är ju fördröjning på.
Ja, precis. Så.
Men i alla fall, det har varit vulkanutbrott på Island.
Mm.
Det är vulkanutbrott på Island.
Ja, pågående.
Ja.
Jag såg till och med att Aftonbladet sänder live från utbrottet.
Ja, jag tror det var Islands SVT typ som hade anordnat kamera.
Mm. Det har ju varit väldigt mycket i nyheterna. Man har kunnat se väldigt mycket också. Hur det ser ut när, för det här är ju deras, det är en ny vulkan helt enkelt. Eller hur? Ja, den uppkom ju nu.
Jaha, ja, jag vet inte.
Som jag har fattat det.
Okej.
Okay. Alltså det var ju i närheten av en existerande vulkan. Och det var den som fick liksom skickade de första seismiska signalerna att det var någonting som var på G.
Mm.
Men det blev inget, det kom ingen magma liksom.
Okay.
Så det som hände istället var ju att den här magman kom upp i en dalgång i närheten av vulkanen.
Mm, så att det blev ett nytt. Ja. En ny vulkankrater.
Typ. Jag vet, det finns säkert, ja precis, något, det finns säkert någon term för det här som jag inte vet, men
vi får göra ett avsnitt om vulkaner någon gång.
Ja, det skulle ju vara intressant i och för sig. Men det var ju i alla fall första utbrottet, har jag för mig, i det här området på Island på 800 år.
Okej.
Så de tror att det är ett tecken på att mer kommer följa.
Okej, ja, det är lite farligt i och för sig, eftersom det är ganska nära Reykjavik.
Ja, precis. Det är inte bästa vulkanområdet.
Nej, just den här var ju inte så explosiv och farlig då, utan det står ju folk i närheten och ändå kollar på det här.
Mm.
Även om det fanns lite risk för så här svavelgaser och sådär. Ja, förgiftning, men
ja, precis. Så länge man hade vinden i ryggen,
okay,
så var det typ lugnt. Mm.
Ja, de grillade ju korv på lavan.
Nej,
forskarna.
Nej, jag inte sett. Mm. Ja, då. Nej. Nej, coolt faktiskt. Coolt att se.
Mm.
Jag hade också grillat korv om jag hade möjlighet. Alltså.
Ja.
Så det är ju en av de stora nyheterna, geografiska nyheterna.
Mm.
Du hade något mer?
Australien.
Mm.
Det regnade mycket.
På grund av La Nina.
Ja, det är det man tänker på. Det är La Nina.
Kanske. Jag vet inte, det borde ju vara de effekterna som blir i Australien.
Ja.
För under El Niño blir det ju torrt. Liksom.
Ja, La Nina är ju blött. Och det är slutfasen av La Nina.
Mm.
Nu då. Men nej, så det är ju rätt stora översvämningar där runt Sydney-området.
Mm.
Nu har det väl själva regnandet avtagit, men det är räddningsarbeten och sådär.
Ja.
Så jag tror det var någon som hade omkommit med väldigt massa skador. Jag såg några klipporna hus som flöt iväg.
Ja, okej.
Okay. Så.
Mm. Så efterdyningarna lär väl hålla på ett tag även om regnandet har upphört.
Ja, det såg ut som de har lite att stå i där, ja, faktiskt.
Mm.
Ja, så förra året så var det bränder vid den här tiden, full styrka, eller lite tidigare på året kanske, men och nu är det motsatsen typ.
Ja, de har mycket att stå i alltså.
Mm.
Där nere.
Det har de. Hade du något mer?
Ja, jag har en väldigt kulturgeografisk nyhet.
Okej, det är inte så ofta.
Nej.
Man har det.
Eller den går att koppla till kulturgeografi och sådär i alla fall. Suezkanalen är blockerad.
Mm.
Det är ett av de världens största fraktfartyg som har ställt sig på tvären. Så Det är ingen trafik.
Aha.
De tror att det här kommer påverka bilindustrin och alltså ekonomin överhuvudtaget. Eftersom det är en så pass viktig fraktväg.
Mm.
Så de håller på. Det har varit, jag tror att det var i tisdag som det liksom gick på grund typ. Och vände så att ingenting kan passera. Och de håller på och försöker. För det verkar inte vara skadat, skeppet liksom.
Så det bara sitter fast.
Ja, de försöker se till att rucka på det så att det kan röra på sig.
Ja, det är sjukt.
Så man får ju se.
Ja, det är ju väldigt mycket frakt då mellan Asien och Europa.
Mm.
Egentligen som går där, annars måste man köra runt hela Afrika.
Ja, och det stod att de omdirigerade trafik. Men jag vet inte riktigt hur alltså.
För, ja, det är väl runt.
Ja, ja, i och för sig. Men kan det verkligen vara värt att köra runt istället för att vänta på?
Ja, men det kanske blir ja, rätt rejäl köbildning där.
Ja, och det är sant i och för sig. Ja, nej, jobbigt läge i alla fall för exportörer och importörer.
Mm, ja, det hade jag missat. Där ser man.
Så är det. Med geografiska nyheter.
Ja, nej men det var det. Då ska vi köra ett litet meddelande från vår samarbetspartner.
Ja.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kartbutiken. De hjälper dig att inte gå vilse i det geografiska rummet. För hos Kartbutiken hittar du nämligen hela världen i en butik. De har Sveriges största sortiment av kartor, reseguider, jordglober, sjökort och mycket mer. Jag köpte till exempel en vägkarta över Irland när jag var där för ett par år sedan. Vad har du köpt där?
Jag har köpt ett gäng vandringskartor. Så oavsett om du planerar en resa eller vill köpa inspirerande och lärorika presenter så har Kartbutiken de kartor och böcker du behöver. Bland annat så tänkte jag köpa Karta Marina, en 1500-tals karta med massa sjömonster. Som present till mig själv. Så, besök butiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm. Eller handla online på kartbutiken.se. Och du kan också ange rabattkod geografi med stora bokstäver. Antingen direkt i butik eller på webbutiken så dras 10% av på ett helt köp.
Så, idag går vår regionalgeografiska resa vidare.
Mm.
Till en ny kontinent.
Ja, ganska långt ifrån den förra som vi pratade om.
Mm. Vi tänker att vi hoppar där ja, runt.
Vi kör lite som vi känner för.
Mm, dyker upp lite. Den är minst anare.
Mm.
Så Nordamerika. Det här blir del 1 av 2. Som vi gör i den storregionen som vi kallar för Nordamerika.
Precis. Och vi kommer i det här avsnittet att gå in på 4 mindre regioner i den här storregionen då. Så vi kommer hålla oss till västra och norra framförallt Nordamerika.
Mm. Precis som förra gången så utgår vi från vår regionalgeografiska bibel.
Mm.
Realms, regions and concepts.
Ja.
Så att det är några av deras regioner som vi pusslar ihop till en, ja, ett avsnitt.
Precis. Och det vi har gjort, eller anledningen till att vi har gjort så är för att det blir ganska mycket om man ska ta hela storregionen Nordamerika i ett avsnitt. Och om man skulle ta varje region inom storregionen för sig själv så skulle vi behöva hålla på med den här regionalgeografiska serien tills
Vi dör.
Ja.
Typ. Men ja, precis. Och storregionen, det är ju någonting som den här boken har ritat upp av världen.
Mm.
Så storregionen Nordamerika, det är ju bara USA och Kanada.
Mm.
Minus Hawaii.
Minus Hawaii.
För det är, Oceanien.
Ja.
Så det är ju inte egentligen hela Nordamerika, för Nordamerika är ju egentligen Mexiko och resten av Centralamerika och Karibien och sådär.
Mm.
Men på många sätt så är det mer logiskt att dela in på lite andra sätt.
Ja, alltså vi försöker komma ifrån det här med de vanliga gränsdragningarna.
Mm, de så administrativa.
Precis, för de har sina syften också. Men om man ska försöka göra som författarna av Realms, Regions and Concepts har gjort, då får man försöka kolla på andra faktorer.
Ja, också. Det är ju administrativa gränserna är ju en grej liksom. Men så till exempel idag så blir det ju lite USA och lite Kanada.
Mm.
Och nästa Nordamerika-avsnitt blir också lite USA och lite Kanada.
Ja.
Och till exempel idag genom att ta norra och västra som ett avsnitt så får man in lite mer så här logiska naturgeografiska uppdelningar på så sätt. Eftersom till exempel bergskedjorna går liksom från norr till söder, så annars skulle man kapa klippiga bergen i två avsnitt till exempel.
Ja.
Eller Rocky Mountains då, på engelska. Om man skulle ta Kanada och USA separat. Så det är lite sådana grejer. Till exempel.
Mm. De fyra regioner som vi kommer fokusera på idag då, de är det som kallas för Pacific Hinge, som är Kalifornien, alltså Stilla havskusten egentligen, upp förbi Vancouver. Så i princip hela Kalifornien och sen en bit upp i Kanada. Sen har vi Western Frontier som kommer direkt efter, som är också en bit av Kanada, men inte så särskilt mycket.
Efter inåt landet då, alltså.
Ja, precis. Mm. Men med Colorado, Utah, Nevada. Så ändå de västra staterna som inte ligger vid kusten.
Mm.
Sen har vi Continental Interior, som är ganska centralt egentligen i både, ja, framför allt USA men också i Kanada.
Så det är lite North och South Dakota och ner till Oklahoma, va?
Ja, halva Oklahoma ungefär.
Mm.
Och sen upp en bit i Alberta och Manitoba. Fan. Jag tror Saskatchewan är det, ja. Så det är de tre, och sen är det som heter Northern Frontier, som är nästan hela, ja, Kanada.
Det är typ och hela Kanada förutom där det bor folk.
Ja, ja, precis. Alltså, och
förutom de folktäta områdena.
Ja, och sen är ju då Alaska också en del av det här.
Vi ska försöka få till någon karta på området som vi avverkar idag. Och släppa upp när vi får ut avsnittet.
Ja.
Så, på våra kanaler.
Ja.
Så till skillnad från det senaste avsnittet som vi gjorde så är det ganska få länder inblandade nu ändå.
Mm.
Även fast vi delar upp det på USA och Kanada. Då hade vi ett avsnitt 6 länder.
Ja, just det.
I Centralasien.
Det blir det.
Eller ja, det blev ju 2 avsnitt, men det var ju mer än, ja, det var inte planerat.
Nej.
Riktigt. Nu är det ändå planerat att det ska bli 2 avsnitt om Nordamerika.
Ja.
Men det är ändå en ganska större område nu. Både i befolkning och i yta som vi täcker.
Ja, Kanada är väl, vad är det, världens näst största land?
Ja, det är det ju till ytan, ja.
Så bara det är ju liksom.
Och USA ligger ju topp också. Så det är ju, de tillsammans har en area på närmare 20 miljoner kvadratkilometer som kan jämföras med hela vår Centralasien enligt vår definition med 4,5 miljoner.
Ah, okay.
Så det är ju 4 gånger större.
Mm.
Och en befolkning på 366 miljoner jämfört med Centralasiens 110 miljoner. Så att, ja, de här länderna kräver nog sina avsnitt.
Jo, så får det bli.
Det är också en stor region som beskrivs som en monocentrisk stor region.
Mm.
Alltså att den har en ganska tydlig huvudaktör i USA då.
Mm.
Till skillnad från polycentriska storregioner som består av flera. Lite mer i samma storlek. Mm. Återigen som Centralasien.
Jag förstår.
Så det är lite annorlunda den här gången.
Och jag hittade också att det geografiska centrumet för den här storregionen Nordamerika, det ligger nära en, ja, om det nu är en stad i North Dakota som de har döpt till Center.
Mm.
Jag antar att de har döpt det till Center för att det ligger nära centret.
Det måste ju nästan vara så, annars är det ju konstigt.
Annars är det en fascinerande slump.
Ja, ja, men det är en rolig grej. Och det är ju centrum i ytan liksom.
Ja.
För annars har man ju en region i den här storregionen. Alltså en mindre region som de kallar för Core.
Ja, just det.
I boken.
Mm.
Men den är ju ganska långt österut för att det är där folk bor. Idag blir det väldigt mycket ödemark.
Ja. Men också ekonomiska centrarna och så här.
Jo.
Men ja, ytan är ju väldigt, väldigt stor.
Ja.
Ska vi försöka reda ut lite i den naturgeografiska situationen i de här regionerna då?
Mm, vi kan börja där. En utmärkande grej för den nordamerikanska landmassan är att den är indelad i ganska tydliga, som de i boken kallar för, fysiografiska landskap. Alltså ganska tydliga, alltså olika zoner med sitt klimat och sitt landskap då, som en produkt av det. Om vi börjar lite i väst så finns det berg.
Mm.
Rocky Mountains,
ja.
Framförallt i den stora bergskedjan som går hela vägen från Alaska i nordväst och ner till Mexiko.
Ja, så en ordentlig.
Den är ordentlig, det är den. Men sen finns det ytterligare mindre bergskedjor närmare kusten. För Rocky Mountains går ändå en liten bit inåt land.
Mm.
Men även vi, precis längs med västkusten, så finns det någonting som de bara kallar för Pacific Mountains.
Okej.
Som också går egentligen hela vägen.
Finns det inte en bergskedja som heter Appalachians eller något där?
Ja, men det är östra.
Ah, okej. Nästa avsnitt.
Det är nästa avsnitt. Och den är, ja, den har inte så mycket att komma med jämfört med Rocky Mountains som man bara kollar på utbredningen på kartan.
Mm.
Den skapar lite av en regnskugga för områdena som ligger då öster om bergskedjorna.
Mm.
Alltså inåt land från det. Eftersom den fuktiga luften som kommer in från havet, alltså från Stilla havet då, blir tvingad uppåt av de här bergsväggen som du möter.
Mm.
Den kyls och fukten kondenseras och det regnar liksom innan de här molnen passerar bergen. Så där är ganska mycket nederbörd. Framförallt då i norra delen är det ganska känt för det med runt Seattle och de här områdena. Det var ganska regnigt. Men sen drar den här in till läsidan och där är det inte så mycket fukt kvar.
Nej.
Och därför så kommer man in i en region här av ganska torra områden. Eller väldigt torra kanske till och med. Öken och stepplandskap. Och här hittar vi ju det som kallas för The Great Plains.
Ja.
Som är ett steppområde, ändå så här höglandsområde. Någorlunda, men betydligt lägre än bergen förstås.
Och så är det så egentligen. Och det är den regionen vi har idag. Det är mest då steppområde där. Sen när det börjar gå över till mer frodiga områden som får fukt ifrån mexikanska gulfen och sådär. Men då börjar vi komma in i östra delarna.
Mm.
Så det är nästa avsnitt. Och det är också där befolkningstätheten tilltar. För det är ju ganska glesbefolkade områden. De här stepplandskapen. För det är ju liksom, det är inte så bördigt.
Nej. Jag har för mig, när vi pratar regnskugga och det här. Det finns ju några öar som heter Vancouver Islands.
Mm.
Uppe vid Vancouver då. De borde ju vara i samma område. Och där är det ju tempererad regnskog.
Ja, just det. Det är ju precis utanför Vancouver och Seattle där vid gränsen.
Det är ju ganska speciellt med tempererade regnskogar. Att det är ju liksom tempererat klimat. Men nederbörden är så pass hög att det ändå klassas som en regnskog.
Mm. Det är ju lite speciell naturtyp.
Mm.
Det är väl, jag tror kanske delar av Irland är klassas som det också.
Ja, det finns ju i Nya Zeeland i alla fall, vet jag.
Okej, där också. Ja, men det är inte jättemånga ställen i alla fall.
Nej.
Och sen har vi även en, om vi går vidare i lite fysiografiska regioner då, så kan man även beskriva det här stora området i norr i Kanada. Den kanadensiska skölden som en egen zon också. Med,
skog.
Skog, tundra. Mm. Om man går ännu längre norrut. Så på samma sätt som det finns ganska olika då regioner med olika naturtyp i den nordamerikanska landmassan, så finns det ganska många olika klimat också. Mm. Egentligen allt utom tropiska klimat i den delen som vi pratar om idag. Om man tar östra så tror jag till och med att det finns en liten spets på Florida som räknas som tropiskt. Men, men annars är det de andra, vilket är alltså polarklimat längst i norr. Sen då det som kallas för kalltempererat klimat i större delen av Kanada egentligen, lite norr av USA. Vi har lite varmtempererade klimat och även arida, alltså ökenklimat i sydvästra delarna av USA. Och det kommer sig av den här regnskuggseffekten.
Just det. Nordamerika är ju också då en stor region som omringas egentligen av tre olika världshav, tre olika oceaner.
Mm.
Så det är ju Stilla havet då på den västra sidan. Sen är det ju Atlanten på östra och sen är det Arktiska oceanen uppe i norr. Och man kan prata om avrinningsområden där, alltså dit vattnet rinner egentligen. Och där man brukar prata om alltså när det regnar, vart kommer det regnet till slut?
Ja, just det. Och så kan man kartera upp ett område som har liksom samma slutdestination.
Exakt.
För sitt vatten.
Och i Nordamerika, i den här storregionen som vi pratar om, så finns det fyra stycken. Så det är ett till Stilla havet, ett till Atlanten och sen ett till Arktiska oceanen. Men sen så finns det också ett som är väldigt udda, som kallas för The Great Basin, som ligger just vid, jag tror att hela staten Nevada och med ganska stora delar i västra Nordamerika som är en del av det här avrinningsområdet. Och då det rinner inte någonstans egentligen. Alltså det rinner inte till något hav. Och det räknas som ett endorheiskt avrinningsområde.
Mm.
Alltså att vatten leds in i området men det leds inte ut. Utan vattnet försvinner genom avdunstning. Så det är samma princip egentligen som haven där kring förra regionen. Både Kaspiska havet och Svarta havet är endorheiska, fast de är sjöar då. Det här är ju bara ett område som är endorheiskt.
Det rinner runt lite. Det finns the Great Salt Lake.
Ja, det är väl den största sjön. Det finns ju lite sjöar och så här. Men inget liksom stort vattenområde egentligen, utan det är bara ett slutet område.
Mm.
Vilket jag tycker är ganska fascinerande.
Ja, men det här är ju just då i det här arida området som är regnskuggat.
Precis, så det är väl hög avdunstning då?
Mm. Inte så hög nederbörd.
Nej.
Ja, det är lite speciellt.
Ja.
Den nordamerikanska västkusten sammanfaller ju också med gränsen mellan två stora kontinentalplattor.
Mm.
Och det har ju sina naturgeografiska konsekvenser. Det är alltså den nordamerikanska kontinentalplattan och Stilla havsplattan som möts i princip längs med västkusten.
Mm.
Och bland annat så hittar man där San Andreas-förkastningen, som är just skärningspunkten mellan de här två kontinentalplattorna. Och oftast när kontinentalplattor möts så blir det något som kallas för subduction zone, eller subduktionszon. Att den ena plattan liksom glider under den andra.
Mm.
Om de då, för de här kontinentalplattorna färdas hela tiden, så om de möts liksom sådär. Men i det här fallet, San Andreas-förkastningen, så glider de liksom sidleds med varandra. De möts horisontellt. Och det är, som jag fattar det, jag har inte jättebra koll nu på alla olika sådana här zoner, men det är inte speciellt vanligt.
Nej.
Den här då förkastningen, den går genom nästan hela Kalifornien. I norr så går den precis vid kusten och i söder går den en liten bit inåt land. Och där rör sig alltså Stilla havsplattan åt nordväst, samtidigt som den nordamerikanska kontinentalplattan rör sig åt sydost. Och kanten på dem liksom skrapar i varandra. Och de glider med ungefär 20-35 mm per år.
Mm.
Men det som också händer, det är att det är ju friktion mellan de här. Eller de liksom, de sitter ju fast i varandra lite grann. Och det finns risk att om de liksom fastnar i varandra lite för länge och så bygger upp massa energi, så sänder den väl då det släpper någonstans och de bara glider lite snabbare. Då kan det ju bli rätt massiva jordbävningar.
Mm. Det är väl just Kalifornien är väl ganska jordbävningsdrabbat.
Det är ju det, så det har ju varit just tillsammans med den här San Andreas-förkastningen.
Mm.
Det var i San Francisco 1906 bland annat, med en magnitud på Richterskalan 7,8. Där det var åtminstone 3000 dödsfall, så det är ju svårt, det var länge sedan, så det är nog inte så bra siffror på det här.
Nej.
Och det har varit flera gånger också, och inte minst så är det ganska mycket jobb med att förutspå kommande jordbävningar i det här området. Det är ju, eftersom Kalifornien är ju väldigt välbefolkad stat, så kan ju det här få stora konsekvenser. Både Los Angeles och San Francisco är ju utsatta, eller i liksom riskområdet för den här förkastningen. Och de räknar bland annat med att i Los Angeles-området så inom de nästa 30 åren så är troligheten att det inträffar en jordbävning med magnitud 6,7 eller högre är 60%.
Ja, det är ändå ganska högt.
Det är ändå ganska högt. Och att det ska inträffa en med 7,5 eller högre är 31%.
Också hyfsat högt alltså.
Och då är det en, när skalan är också, den är logaritmisk, så att ett hopp med en enhet betyder liksom 10 gånger så stort skalv egentligen. Så att,
Ja, 7,5 är rätt, det är rätt brutalt alltså.
Mm.
Ja, det är ungefär liknande siffror i San Francisco. Så att det är rätt mycket jobb med det här. Och,
vilka ja. Geomorfologiska karteringar och sånt kanske de kan behöva.
Ja, det kan de behöva. Och de manar inte direkt till panik bland befolkningen, men alla vet liksom att det kommer bli problem förr eller senare. Inom då, ja, väldigt osannolikt att det inte händer något stort inom då, man tänker livstiden bland människor som lever nu. Liksom. Mm. En annan lite intressant så här, kontinental platsfaktor i längs USAs västkust är att de har en mikroplatta som heter Juan de Fuca, som den sjunker in under nordamerikanska plattan, så den är en sån där som sjunker ner, och den var del av en stor platta förut, men som har liksom sjunkit mer och mer och mer, och bland annat bidragit då till att skapa Rocky Mountains.
Mm. Ja, okay.
När en platta sjunker in under en annan så bildas det oftast berg, som marken skjuts uppåt. Och det här är ju också en jordbävningsrisk. Och de samverkar liksom med varandra, så att när det händer någonting i den här då subduktionszonen som heter Cascadia Subduction Zone, så kan det liksom trigga att skalv händer i San Andreas-förkastningen. Sådär.
Okay.
Så det är ganska kaosigt längs kusten.
Mm. Det låter ju som.
Mm. Ja, den här Cascadia Subduction Zone har, även om risken är lite lägre att det händer saker, så potentialen är egentligen större där, nästan för så här, alltså storleken på eventuella jordbävningar. Jag läste att det finns ändå potential för en jordbävning med över 9 i magnitud.
Aha.
Det är ju verkligen alltså. Ja, och om den händer då en liten bit ut i vattnet där de här plattorna möts, så kan det följas av en tsunami på 30 meter. Har de räknat på. Vilket är ungefär som den som drabbade Thailand och däromkring 2004.
Ja, det är inte helt riskfritt att bo i längs västkusten i USA och Kanada. Framförallt inte i USA kanske.
Så är det.
En annan koppling till plattektonik och så här, det skulle ju kunna vara vulkaner.
Mm.
Som vi redan har pratat lite om, fast i en annan del av världen då.
Ja, de finns ju här också.
Ja, det gör de ju. Jag tänkte väl framförallt nämna 2. Och sen ett litet plus.
Ja, ett litet påskägg.
Så de här 2 huvudsakliga som jag tänkte nämna, det är Mount St. Helens, som hade ett känt utbrott 1980 där 57 människor dog, tror jag. Det var ganska stort utbrott när det hände. Och det ligger i staten Washington då.
Mm.
Så högst upp på den amerikanska västkusten. Och det här utbrottet, man kunde märka det på ganska långt håll och så här också. Så det är en av de stora vulkanerna där. Sen har vi också nationalparken Yellowstone.
Mm.
Som då är en kaldera. Och en kaldera är när en stor vulkan kollapsar egentligen. Så bildas det som ett skålformat hål.
Mm.
I Yellowstones fall så är det väldigt stort. Det brukar ju kallas för en supervulkan, hela Yellowstone. Den hade ett utbrott för över 600 000 år sedan. Så den är inte jätteaktiv. Men ibland kommer det upp så här skräckrubriker, du vet. Supervulkanen Yellowstone kan sluka hela världen. Och det är ju sant, men det kommer ju antagligen inte hända.
Det är väldigt, vad säger man? High threat, low risk.
Mm, exakt. exakt. Så det är hela det området är liksom en gammal kollapsad vulkan.
Ja. En tredje liten vulkan då som du nämnde där.
Ja.
Är ju den som är på bilden på vår bild.
Exakt.
Helt enkelt. Som heter Mount, jag kan inte uttala det.
Konokti. Kanske.
Ja, någonting sånt.
Precis. Det är en tredje, för oss i alla fall, viktig vulkan i området.
Den ligger i norra Kalifornien.
Ja.
Den har inte varit aktiv på väldigt länge, men den står ändå som lite farlig. Mm. Sådär. Man vet inte, det kan hända något. Ska vi gå vidare till lite kulturgeografi?
Det tycker jag låter som en bra idé.
Lite historisk kulturgeografi först kanske.
Historisk geografi?
Ja.
Kanske till och med.
Ja, kanske det.
Ja.
Den här kontinenten befolkades för ganska länge sedan. För över 14 000 år sedan, kanske så tidigt som 30 000 år sedan.
Mm.
Det är lite oklart. Man tror att det hände genom Alaska först. Eller i Alaska.
Aha.
För att Beringsund, som är sundet som nu finns mellan östra Ryssland och Alaska, var en landbrygga.
Okay.
En gång i tiden, innan havsnivån höjdes. Och det är helt enkelt bodde folk där.
Mm.
Som rörde sig. Ja, de kom väl från Asienhållet och sen bodde de där och sen rörde de sig vidare in i Alaska och sen vidare ner till resten av Nordamerika.
Ja.
Så ja, som vi vet så det hade ju bott folk här väldigt långt innan europeerna seglade över.
Absolut.
Det här är ju kända liksom, det är känd mark.
Ja.
Det var ju folk organiserade i hundratals olika nationer eller stammar eller vad vi ska kalla det. Väldigt stor diversitet. Och de kallas ju ändå, alltså med samlingsnamn, så har det ändå kallats för Native Americans i USA. Eller First Nations i Kanada.
Mm, just det.
Som, och då First Nations, det inkluderar inte de alla längst norrut.
Nej.
Inuiterna och andra folk. Utan det är resten av Kanada. Av någon anledning så. Är det så?
Nej.
Men det här är ju inte helt okontroversiellt heller. Med termer och sådär.
Nej.
Att Native Americans är den mest spridda termen. Men det är inte helt accepterat. Bland då de folk som grupperas in i Native Americans.
Okay.
Att det finns ändå ett stort motstånd mot att ha ett samlingsnamn överhuvudtaget.
Aha, ja, det för kan man väl förstå.
Det är helt olika kulturer. Det kan man ju förstå om man bara kollar på landskapet som det ser ut idag, eller som det gjorde då. Att det är ju så extremt stora avstånd. Och så extremt olika liksom, levnadsförhållanden. Och det föder ju ändå ganska olika kulturer. Uppenbarligen.
Mm.
Så det är väl lite som att det hade kommit folk över därifrån till liksom, den eurasiska kontinenten. Och kallat oss och folk i Irak för Native Eurasians.
Mm.
Typ.
Ja.
Ungefär så. Så ja, det har ju ändå kanske bidragit till föreställningar här som vi gör om homogen kultur av indianer.
Ja, jo, så är det ju. Alltså mycket, alltså om man tänker tillbaka till när man var barn typ och läste, du vet, de här böckerna om cowboys och indianer. Mm. Då var det ju liksom ursprungsbefolkningen där, det var ju en typ.
Ja.
Även om det var, de hade olika namn på stammar och sådär, så var det, det porträtterades ju alltid på i princip samma sätt.
Ja, och det har ändå levt kvar ganska länge.
Så. Ja.
Faktiskt. Med tanke på att det ändå var några hundra år sedan som det här liksom, ja, europeernas bosättning ägde rum. Så. Verkar det vara en lite seglivad bild.
Mm.
Där. I alla fall, om, man, om vi tillåter oss att då använda Native Americans som ett begrepp här och nu, så är det ungefär 3 miljoner människor i USA idag.
Okay.
Som tillhör de grupperna. Och 1 miljon First Nations då i Kanada.
Så exklusive, alltså om man tänker ursprungsbefolkning, så är det exklusive inuiter alltså. First Nations.
Ja, det blir det väl då. Mm. Men det är nog inte så många, alltså det är ju så glest i de områdena. Det är ju tundran alltså.
Jo,
så jag vet inte hur stor skillnad det gör i den siffran på 1 miljon. Ja, jag ska inte säga för mycket. Men i alla fall så är det en ganska liten del av befolkningen i båda länder idag. Och även då landområden, framförallt i USA, som är liksom tillägnat de här grupperna, inte så mycket.
Nej, de här reservaten.
Mm.
Ja. Bara det tycker jag känns konstigt också. Så här, alltså... För reservat är någonting som man sätter upp för att... Okej, det är, visst det är för att skydda. Men det är ju ofta... Det bara känns konstigt att använda det ordet. Som ett naturreservat, fast för människor.
Ja, det, jag vet, det låter ju jättekonstigt.
Men...
Bara det att ge det. Alltså som så här... Väl mening.
Precis.
Det blir konstigt. Och de här är ju mest då i... I väst också. Som är dagens område. Och det liknar ju lite typ nationalparkerna i Sverige. Ja. Som är mest i fjällen där det är glesbefolkat. Mm. Och sådär. Och framförallt så är det ursprungsbefolkningen i Kanada har ju lite mer land. Eller ganska mycket mer land tror jag. Men det är ju norr och ännu mer glesbefolkat.
Ja. Att, ja. Jo, det är väl vänligt att ge mark som ingen annan vill ha. Liksom.
Ja.
Men det har väl i alla fall, man kan väl i alla fall säga att det finns en historisk förklaring till varför det är så pass få som det är. Alltså för att när europeerna kom så var det ju Native Americans, de motarbetades ju ganska starkt, känns det som.
Ja, ju.
På alla sätt egentligen.
Ja, det är därför de måste få, så att säga, tillbaka land i form av reservat nu, liksom, för att det har...
tagits och används till andra.
Ja, det har ritats upp som att det här är nu staterna USA och Kanada.
Ja.
Helt enkelt.
Och där blir det väl lite, det är väl inte riktigt samma sak, men om man kollar på liksom gränsdragningar. Nu är det ju stater, men jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak som i, alltså gränsdragningarna i Afrika, att många samhällen och många liksom grupperingar som har funnits delas på för att, ja, men för att kolonialisterna vill ha det på ett annat sätt.
Mm. Ja, absolut. De här nationerna bland ursprungsbefolkningen var ju helt ignorerade, antar jag, i indelningen av stater. Det kan jag inte tänka mig att det har haft någon betydelse i det.
Nej.
Men det jag läste är att när de började dra upp staterna i, och det är framförallt i västra delen av USA och då provinser som det heter i Kanada, så ritade man bara upp dem innan då europeer hade börjat bosätta sig där. För att, ja, men till exempel förebygga kommande tvister och sådär liksom. Så rita upp allting och sen börjar folk flytta in.
Okay.
Där började i slutet av 1700-talet, men det var ju mest i öst som då folk faktiskt hade börjat bosätta sig.
Mm.
Så, och där har man inte lika mycket med de raka strecken heller, utan det är ändå lite mer organiska gränser. Men om vi kommer in lite på staterna och provinserna i dagens moderna USA och Kanada.
Mm.
Så en som kan förtjäna lite extra berättelse.
Lite extra kärlek.
Ja, är ju Alaska.
Ja, det är ju ganska speciellt.
Den är lite udda. Varför tillhör det USA?
Mm. Det sitter ju lite off om man kollar på kartan.
Mm. Det borde vara Kanada.
Ja.
Eller så skulle det kunna vara Ryssland.
Hade kunnat vara.
Det ryska Amerika.
Mm.
Fanns det något som hette en gång i tiden?
Ja, ah, hette det så.
Mm. Nästan hela dagens Alaska. Plus lite mindre områden i Kalifornien och Hawaii.
Aha.
Ja. Det känns lite konstigt.
Ja, det känns lite konstigt.
Ja, men de åker väl segla i land där.
Ja,
typ.
Sånt händer ju.
Ja, ja, folk kör fel ibland. Ja. Det vet vi. ja, de började etablera sig i Alaska i alla fall i mitten av 1700-talet. Och det blev ryskt territorium 1799. Men sen köpte USA Alaska år 1867 från Ryssland.
Mm.
Då blev det amerikanskt.
Vilket i sig är en ganska konstig grej, ja, kan jag tycka. Men
ja, det kanske var så att de, ja,
ja, de ville ha det och Ryssland kände
pengar.
Pengar är nice.
Yta har vi, så det räcker.
Ja, det är för sig. Det borde de ju nästan ha tänkt.
Ja.
Faktiskt, det är sant.
Sen hittade de olja där lite senare. Det var det.
Ja, det är väl som Sverige och Norge då.
Mm.
Fan att vi lämnar. Nej, jag skojar bara. Jag ska inte säga.
Ja, men sen är ju Alaska, det var ju som sagt det långt innan Ryssland kom dit, så det som befolkades först och även det som proportionellt sett har störst störst andel då, ursprungsbefolkning av USAs stater idag. Ungefär 15% av befolkningen. En annan, eller om vi går till Kanada istället, så de har ju provinser huvudsakligen.
Mm.
Men sen har de ett par territorier också.
Mm.
Vi ser ju tre.
Ja. Det är Yukon, Northwest, Northeast, något av dem.
Northwest.
Northwest och sen är det Nunavut.
Ja, precis.
Tror du att det är de tre?
Ja. Och Nunavut är ganska nybildat. Skapades 1999 efter vart en, eller det var en del av det som hette Northwest Territories innan.
Okay.
Skapades som ett efter ett slags land claim från inuiter att få göra det till ett eget territorium, helt enkelt.
Okay.
Som är, och det är också befolkat av 80% inuiter. Men invånarantalet är 35 000, så att det är stort till ytan, men
ganska låg befolkning.
Ja.
Det är också i Nunavut som världens nordligaste settlement, alltså med året runt befolkning,
ja, just det,
finns. Högst upp i norr på det som heter Ellesmere Island.
Det här är långt norrut. Alltså.
Det är långt, långt norrut.
Det är typ norra delen av Grönland norrut.
Ja. Kolla på en karta och sök efter alert. Så kommer ni se.
Alert Nunavut.
Ja.
Om man gör det på Google Maps så kan man klicka där och då ser man bland bilderna att det finns en restaurang här.
Mm.
Som heter The Igloo Gardens.
Mm. Där kvinnor får äta / dricka gratis, va?
Ja, det står det på skylten.
Det är fint. De har 76 personer som all year round befolkning.
Ja.
Och det är ju framförallt en väderstation, militärbas / forskningsstation. Så det är ju inte direkt en stad eller något sånt där, utan det är ju en bosättning.
Ja.
I den här boken Regions då, som vi använder oss av, så står det att både Kanada och USA är stabila demokratier.
Mm.
Vilket, jag menar, det stämmer väl till hyfsad grad kanske. Men jag vet inte om boken hade skrivits idag efter alltså stormningen av Capitol Hill och allting som har hänt i Donald Trumps fotspår.
Mm.
Om det fortfarande skulle räknas som en lika stabil demokrati, alltså USA då.
De hade nog höjt ett varningens finger i alla fall.
Ja,
tror jag.
Möjligtvis.
Den släpps ju säkert fortfarande i nya upplagor, den här.
Ja, den här boken är ju, den upplagan vi har är ganska gammal.
Snart 10 år.
Ja. Så det skulle vara intressant att läsa den nya.
Mm.
Men oavsett hur stabila de är, så är både Kanada och USA det som kallas för federationer.
Mm, just det. Alltså att de är relativt decentraliserade. Ganska mycket politisk makt ligger ute hos staterna eller provinserna. Vi sa att det är 10 provinser i Kanada, va?
Det vet jag inte, nu sa vi det.
Ja, det är det i alla fall. Och så 50 delstater i USA. Alltså.
Ja.
Kanske vet. Och ja, det kan väl sägas att det ger ju ändå en viss frihet och självständighet till de lokala. Ja, mer lokal.
Ja.
Självständighet.
Och jag menar, det känns ju som att i framförallt USA kanske så värderar de individens frihet ganska högt. Så med ja, Land of the Free och den amerikanska drömmen då, som egentligen i grund och botten baserar sig i en tanke att alla föds med samma möjligheter.
Mm.
Vilket man kanske kan ifrågasätta. Men
ja, men man kan väl i alla fall säga att det här systemet, det reflekterar lite grann andan.
Mm.
I där.
Ja.
Men det kan ju skapa lite svårigheter också att ha så mycket makt liggande lokalt och lite makt centralt.
Mm.
I resurshantering till exempel. Som är en av Kanadas provinser, Alberta. Som är den näst västligaste, tror jag.
Det är mycket möjligt.
Ja, jag har för mig det. I alla fall, som visar sig ha väldigt stora resurstillgångar. Framförallt då inom fossila bränslen.
Mm.
Det här var ju troligen inget de visste när gränserna drogs. För det är såna raka gränser. Jag tror det drogs för länge sedan. Innan det hände så mycket där. Och de kanske inte alltid är jättesugna på att dela med sig av sitt välstånd då till resten av landet.
Nej, nej.
Och en annan grej kan vara vatten i USA. Så att vatten på ett nationellt plan är ganska okej. Okay. Alltså vattentillgången då på sötvatten. Men vissa stater, framförallt i sydöst då, ökenstaterna, är ju beroende av andra stater.
Mm.
Och sådär. Så att det där skulle ju kunna bli problem.
Ja, absolut.
Vad har vi mer om delstaterna? Det finns lite lustigheter vad gäller huvudstäder och städer.
Ja, alltså jag kan börja med att säga att igår så tänkte jag att jag måste preppa lite. Så jag gick in på en sida som heter Cetera Online.
Mm.
Som är ett online-spel där man har en blindkarta och ska pricka i. Så valde jag först staterna. De satt ganska bra. Alltså ja. det var inga problem.
De har vi kört några gånger.
Ja, precis. Och förr i tiden så kunde jag ju också huvudstäderna i staterna.
Mm.
Det satt inte lika bra. Alltså.
De är lite svåra.
Ja. Alltså framförallt så är ju huvudstäderna, statshuvudstäderna då, oftast inte de liksom mest kända städerna i staterna. Utan det är ofta, ja, jag vet inte hur de har valt. Nej, huvudstäder.
Det jag läste är att det i många fall är någon slags närhetstänk.
Att det ska vara närmare till hela, eller att det ska vara lite mer centralt i staten.
Ah, ja.
Sådär, så att alla har tillgång till huvudstaden, vad de nu ska ha det för. Men ändå. Så här. Ja. Ja.
Men så i om vi ska ta våran sida då. I staten Washington till exempel.
Mm.
Där finns ju staden Seattle.
Ja, det tror man ju.
Det tänker man ju, det känns ju rimligt. Men nej, det är en stad som heter Olympia.
Ja.
Som
en liten håla. Ja. Säkert, jag vet inte riktigt.
Nej. Las Vegas, inte heller. Det är ju Carson City i Nevada.
Mm. Sacramento och Kalifornien. Ja. Det är en hyfsat stor stad i och för sig, men...
Jo.
Men inte jämfört med Los Angeles.
Nej, precis. Så det finns vissa sådana där... Ja, det är lite klurigt om man ska försöka lära sig.
Ja, just när man hoppar in i det där quizet så kommer det en massa... Man bara, vad är det här?
Aldrig hört talas om den här staden.
Jättekonstiga ställen. Ja, så det är ju det. Sen har de den här vanan också att döpa städer efter stater. Men så ligger staden i en annan stat.
Mm. Ja.
Kansas City.
Ja, som är ett känt NFL, amerikansk fotbollslag.
Mm.
Det ligger ju inte i staten Kansas, utan det ligger i staten Missouri.
Visserligen nära gränsen, men ändå.
Ja, absolut.
Ja, Missouri City, vet du var det ligger?
Ja, ligger det i Kansas?
Nej, det ligger i Texas.
Ja, okej. Okay. Såklart.
Ja. Nevada City ligger i Kalifornien.
Ja.
Och så vidare.
Och så vidare. Oklahoma, där har de ju faktiskt lyckats.
Ja, de är faktiskt, och det är till och med huvudstaden.
Ja, precis.
Där har de faktiskt gjort allting rätt.
Ja, så
det
bra
är
jobbat.
Ju undantag.
Ja.
Nästa.
Lagos.
Nästa.
Påskön.
Vänta, va?
Nästa.
Troposfären.
Vilse på världskartan.
Då var det dags igen.
Ja, det är ju det.
Är du laddad?
Ja, det här känns ju som en viktig... Viktig omgång alltså.
Mm. Ja, kanske. Jag har inte riktigt ställningen nu klart för mig.
Men... Nej, jag kommer inte ihåg heller. Men jag tror att du leder. Men jag har en chans att gå förbi.
Ja, men jag gjorde ju inte så jättebra ifrån mig förra gången. Så jag vet inte.
Vi får se. Jag tror fortfarande att du... Jag måste nästan knipa 3 eller högre, tror jag.
Ja, så kanske. Ja, vi kastar oss in då.
Jajamän.
Okej. För 5 poäng. Kanske besökte sjöfararen Leif Eriksson detta land en gång i tiden. Då fanns i vilket fall inte det land som vi nu kan se på kartan, utan det uppstod långt senare. Bland annat med inblandning av en viss ölprofil.
Okej. Okay. Ja, nej. Jag tror att vi får gå vidare. Alltså.
Vi går vidare. 4 poäng. Rosen är nationalblomma i detta land. Och för att återkomma till både sjöfarare och blommor så färdades en gång i tiden puritanerna till detta land med skeppet Mayflower.
Ja, det här vet man ju. Alltså, jag vet ju inte... Mayflower... Puritanerna, så är det.
Mm. Så kallades de.
Rosen.
Nationalblommor är kanske inget man har så här koll på bara på rak arm. Så där. Och mer en segway.
Ja, jag tänker att det kanske har någon mer... betydelse, eller att det finns på någon flagga eller något sådär någonstans. Men jag tror att vi får ta en till.
Okej. 3 poäng. I detta land
som har oceankust och två olika håll, föddes både Bruce Lee och Nicole Kidman, även om båda dessa skådisar främst är förknippade med andra länder.
Ja, okej, okay, jag gissar det.
Okej, okay, där kom en gissning. 2 poäng. Landet är inte nödvändigtvis känt som ett extremt varmt land, men i en av landets 4 huvudsakliga öknar registrerades år 1913 världens hittills högsta uppmätta temperatur, 56,7 grader. 1 poäng. Världens 3:e folkrikaste land som sträcker sig över 5 tidszoner. Det är ingen obetydlig nation vi har att göra med. Niklas svarade.
Jag tror att det är Australien.
Nej, det stämmer ju inte.
Va?
Nej, faktum är att det är ju dagens land alltså.
Men Nicole Kidman är väl australiensisk?
Ska jag läsa den igen? De föddes där, även om de är förknippade, främst förknippade med andra länder.
Ja. Ah. Fan då.
Det var en luring. Nej, det är ju USA. Alltså, men det blev ju jävligt konstigt.
Jag var inne på USA också, men jag tänkte... Ja. Det är som det.
Ja, Leif Eriksson är en gammal slags viking då. Mm. Som landade i Kanada. Kanske kom även till USA, men det, han var fan. Där i västkusten.
Jag känner igen Mayflower. Jag vet att puritanerna tog sig till USA.
Ja, okej.
Okay. Men jag tänkte...
Som jag fattade, det var just bara dit. Eller det var liksom deras mission.
Ja, jag tänkte att de tog sig till... De hade kunnat ta sig någon annanstans också.
Ja, det är visst. Det är möjligt.
Ja, jag visste inte att hon... Fan.
Nej, det är ju en sån luring. Ja, det är en sån luring. Eller det var en liten...
Jag tänkte, alltså för Bruce Lee förknippas väl...
Med Kina.
Ja, och Australien har ju ganska mycket immigration från Asien.
Ja, absolut. Jag tänkte, ja, det är mycket närmare och det skulle ju kunna sätta upp. Ja.
Oh,
ja, det så kan det gå. Alltså. Ölprofilen är för övrigt Samuel Adams som hade någon slags roll i revolutionen där.
Ja. Det kan ju också vara intressant att kolla på vilka resurser som finns i det här, de här regionerna och hur ekonomin ser ut.
Ja, viktiga grejer.
Ja, vi kan ju börja med, alltså både USA och Kanada ligger väl ganska högt upp på ekonomiska rankingar, kan jag tänka mig.
Ja, det gör de.
Jag har inga siffror direkt.
Nej, inte jag heller.
Men däremot... I den här boken, återigen, Regions, så skriver de att Kalifornien, om Kalifornien hade varit alltså en egen nation, ett eget
stat.
Ja. Ja, precis, det går inte att använda ett land.
Ja.
Då hade det varit världens 10:e största ekonomi. I den här boken som är 10 år gammal då ungefär. I dagsläget så ligger de på 5:e plats. Så de är före Indien.
Det är intressant.
Och sen om man nu ska göra den grejen att man tar bort Kalifornien från USA. Hur hade USA... De hade säkert klarat sig ganska bra, men det är ändå misstänker jag en ganska stor del av ekonomin som försvinner om Kalifornien skulle slå sig fria, så att säga.
Ja, det är inte en jättestor del av folk, eller det bor många där visst, men det är ändå den allra största delen bor i öst. Mm. Men det är väl en ekonomiskt,
ja, men mycket,
stor ekonomi liksom.
Ja, alltså mycket rör sig, eller mycket kretsar kring techföretagen och all liksom internetutveckling som sker hela tiden egentligen.
Mm, ja, det är väl rätt mycket som är kring Silicon Valley. Eller jag vet inte om man överdriver betydelsen, men
kanske.
Jag vet inte hur specifikt det är heller, alltså hur avgränsat område det är, eller om det är mer en föreställning. Jag har inte koll på det där.
Nej.
Men det är i alla fall tech-centret.
Ja, alltså jag vet ju att Facebook i alla fall har sitt HQ där någonstans.
Ja, Google också väl?
Ja.
Har de inte?
Jo, det har de nog. Fast de var ju på Irland också.
Aha.
Eftersom det var bara billigt med skatter och sådär.
Ja.
Nej, så det är ju säkert alltså, en ganska stor del med växande liksom ekonomier där.
Mm.
Men det är också ett viktigt handelscentrum. För den regionen som Kalifornien och det här ligger i, det kallas för The Pacific Hinge.
Ja, just det, i boken.
Precis. Och det är en del av den större funktionella regionen som heter The Pacific Rim.
Ja.
Som har att göra mycket med hur handeln ser ut runt Stilla havet egentligen.
Så det är helt enkelt kust, inte all då, men mycket av kustremsorna som omger Stilla havet.
Ja, precis.
Både i Asien och i Nord- och Sydamerika.
Och där ligger ju både Japan och Kina till exempel. Mm. Och flera andra, alltså växande ekonomier också.
Ja.
Så de har en bra plats.
Det är liksom porten från USA mot hela Stilla havet-regionen.
Exakt.
Pacific Rim. Och det, för det, visst är det så, det har ju ökat rätt mycket de senaste decennierna eller så där, med handel och även utbyte av liksom människor, arbetskraft och sådär inom den då funktionella regionen.
Precis. Och det finns ju mycket, mycket intressanta geopolitiska konflikter också kring det här liksom området som vi inte kommer gå in på idag, men som kanske kommer i ett framtida avsnitt om geopolitik.
Mm.
Men om vi ska gå tillbaka till ekonomi och resurser då. Så Pacific Inch och Kalifornien är stort i sig, bara det.
Mm.
Det är ganska mycket jordbruk i Kalifornien också. De har ganska mycket bördig mark.
Mm. Ja, de ligger ju innan den här regnskuggan.
Ja, precis. Och mycket, alltså det är väl ganska mycket så här, dyrare produkter som odlas och tillverkas där. Som, okay. Det är mycket viner till exempel.
Ja, just det. Ja, men det är ju
I hela Napa-området. Napa Valley, eller vad det heter.
Mm.
Så det är ganska stort. Men hela området egentligen är ganska resurstätt på olika sätt. Om man fortsätter inåt USA och Kanada så finns det ganska mycket fossila bränslen och mycket tillgång på naturgas, olja och kol i de områdena.
Men samtidigt är ju användandet av fossila bränslen väldigt högt också.
Ja.
Både USA och Kanada.
Så är det.
Jag kollar på lite jämförelser med över då per capita användning av fossila bränslen i världen. Och USA och Kanada ligger på ungefär 3 gånger så mycket som genomsnittet i Europa per capita då. Och de är överträffade bara av ett fåtal länder i världen. Som är framförallt då några stater på arabiska halvön som Qatar och Saudiarabien. Och Förenade Arabemiraten. Turkmenistan som vi pratade om förra gången är samma nivå ungefär.
Mm.
Men ja, de ligger i topp.
Det gör de. Och USA, i alla fall det som jag läste från utrikes politiska institutet tror jag det var, så är USA på grund av utvinningen av naturgas och olja en nettoexportör av energi.
Mm.
Så de kan ju fortfarande köpa in, men i slutändan så exporterar de mer än de importerar.
Ja.
Du nämnde ju också Alberta bland annat.
Mm, just det.
Där gruvindustrin är ganska stor. Det finns oljesand.
Ja, just det. Ett område som heter Athabasca Tar Sands.
Mm.
Tar sand är då oljesand. Alltså petroleum blandat med sand som man måste separera på något sätt. Det här är ganska kritiserat, alltså den utvinningen från miljöskäl.
Ja, det verkar ju påverka lokalmiljön ganska mycket.
Ja, det kräver ändå ytor på ett stort sätt så att det blir liksom lite som i gruvor, sår i landskapet.
Mm, exakt.
Det kräver visst mycket vatten och bidrar till att tungmetaller kan släppas lös också.
Mm.
Men och det är även en ganska dyr process att utvinna dem. Alltså det följer väl lite oljepriserna, som jag fattar, hur mycket det faktiskt görs. Att det är liksom bara lönsamt om oljan är ganska dyr.
Ja. Och utöver det så finns det också, de har mycket mineralresurser i Kanada. Så de är en ledande producent av uran, pottaska, som jag inte vet vad det är.
Nej, det får vi
kolla upp till nästa gång. Men också nickel, zink och asbest.
Mm.
Så stora mineraltillgångar generellt. I USA, när det kommer till olja och gas, så är väl ganska mycket av den inlands tillverkningen gjord med, alltså då är det fracking.
Mm.
När man genom att använda vatten, kemikalier och sand förstör kanske jag inte ska säga, men man påverkar porös mark på ett så sätt att de naturgas- och oljefyndigheter som finns där frisläpps. Så att man kan utvinna dem. Det här är också en sån grej som har varit ganska kritiserad. Den är säkert fortfarande lika kritiserad. Bland annat för att det kontaminerar dricksvatten.
Mm.
Och det finns så här dokumentärer om fracking där man kan se folk som, du vet, de tar kranen och häller ut vatten och så tar de en tändare och så tänder de eld på sitt vatten.
Ja, shit.
Vilket är väldigt, så här, det är väldigt slående när man ser det på det sättet.
Mm.
Men när det kommer till liksom utvinning av sådana grejer så får man ju ta, det blir för- och nackdelar på en större skala. Och uppenbarligen så tycker väl USA i många fall, ja, delstaterna kanske, om det är mer decentraliserat, att det är värt att utvinna ändå.
Ja.
För att de här riskerna är ju väl kända liksom.
Jo. Du nämnde att det är mycket uranfyndigheter också.
Mm.
Trots det är inga stora kärnkraftsnationer där.
Nej.
Jag vet inte exakt siffror, men det är ju inte speciellt utbrett i alla fall. Det är en ganska liten del av energi till försen som kommer från kärnkraft.
Vet du var det kommer ifrån?
Istället?
Ja.
Ja, men det är väl alltså, de är ju ganska beroende av fossila bränslen. Och annars vattenkraft säkert.
Ja, för vattenkraft vet jag är stort i vissa delar. Kanske främst i Kanada.
Mm.
Men de har ju som sagt också mycket kol.
Ja.
Så de kanske har förlitat sig på kolet i mångt och mycket.
Jag vet faktiskt inte exakt. Men det är kanske någonting vi kan komma in på mer i nästa Nordamerika-avsnitt som vi gör. Varför det, inte kärnkraften är mer...
Ja, det kan vi göra.
Har varit större där liksom.
Men utöver de här mineralfyndigheterna och fossila bränslen och allting det här så finns ju också väldigt mycket skog.
Ja, det gör det ju.
Om man kollar, om vi lägger upp en karta och ni ser hur stort det norra området där. Mm. Så alltså mycket av det är ju den här taigan. Mm. Skogen som kommer innan tundran.
Ja, barrskogsbältet.
Precis. Och där är det ju, det finns ju mycket skogsbruk och så också.
Så är det ju. En till grej om vi pratar resurser som jag tänkte nämna. Guld.
Mm.
För längs med hela den här Pacific Mountains, Rocky Mountains längan så finns det egentligen guldfyndigheter.
Mm.
Någon grad. Och det som är ganska känt är att nästan längst norrut i Rocky Mountains då, eller klippiga bergen, i Yukon som är nära gränsen till Alaska då, fast i Kanada, så ligger Klondike som är ganska känt i guldsammanhang för det är Klondike Gold Rush i slutet på 1800-talet. Då var det någon som upptäckte att det finns guld där, tydligen en antagligen relativt bra fyndighet, antar jag att de måste ha tänkt att det var. För det fick ungefär 100 000 människor åka dit under några år.
Det är ganska mycket.
Mm. Ja, det blev värsta ruschen liksom. Och det blev, ja. Det levde upp där. Och, ja, vissa blev rika, men de flesta fick åka därifrån. Fortfarande fattiglappar.
Mm.
Mm. Men det där har gjorts filmer och sådär.
Ja, och det finns ju ett begrepp för, det behöver inte nödvändigtvis vara guld, men när i många så här, gruvsamhällen så pratar man ofta om boom and bust.
Just det. Mm.
Att det man upptäcker en fyndighet och så blir det värsta grejen väldigt snabbt.
Mm.
Men sen så utvinns den fyndigheten och så finns det inte så mycket kvar. Så
flyttar de vidare.
Ja, precis. Många samhällen är stora under korta perioder och sen är det egentligen inte så mycket kvar.
Ja, så var det ju verkligen här. För det visade sig väl att fyndigheterna var inte riktigt så bra.
Nej.
Som de kanske trodde. Eller hoppades på i alla fall.
Precis. Och så har det väl varit alltså, även längre ner i det som kallas för The Western Frontier.
Mm, just en av de här regionerna som vi...
Precis. Där har det också varit mycket gruvdrift och boom and bust samhällen. Inte nödvändigtvis guld, men det är ju längs klippiga bergen, Rocky Mountains.
Mm.
Mycket som man har upptäckt någonting, utvunnit den resursen och sen gått vidare med sin liv.
Mm.
Så, men längre in också kanske ska nämnas i framförallt USA men också till viss del i Kanada så finns det någonting som kallas för The Corn Belt.
Mm.
Där det är mycket odlingar. Mycket sojabönor.
Majs kanske?
Ja. Inte lika mycket som det har varit. Det mesta nu för tiden är tydligen djuruppfödning.
Mm.
Så Corn Belt är liksom det gamla namnet. I boken så föreslår de att man ska ändra namnet från The Corn Belt till The Meat Belt.
Mm.
För att det är så pass mycket djuruppfödning. Alltså det är ganska liksom diversifierat när det kommer till resurser. Alltså det är ganska blandat.
Ja.
Men ändå ganska uppdelat eftersom alla de här olika resursfyndigheterna finns i olika delar i mångt och mycket. Så skogen finns i norr, gruvorna finns längs bergen, odlingsmarken finns lite längre in.
Sötvatten, Great Lakes.
Ja, de kommer också där. Så, det var det för Nordamerika.
Den här gången.
Ja. Det kommer ju som sagt ett avsnitt till. Någon gång i framtiden. På de regioner som är kvar.
Och för att inte missa det och våra andra avsnitt. Så kan man ju till exempel följa oss.
Ja. På både Facebook och Instagram. Där vi heter Geografipodden. Och nu även, som jag sa i början, på Twitter. Där vi heter Geografipoddens geografiska nyheter.
Mm.
Sen får ni ju också återigen mejla oss om det är någonting ni undrar över eller om det är någonting ni vill säga.
Ja, vi vill gärna ha fler mejl.
Ja, absolut. Och det är då på geografipodden@gmail.com.
Så är det. Och då återstår det bara att som vanligt påminna alla. Gå inte vilse
i det geografiska rummet.